Hej och välkomna till Lantmännens ärtskola. En podd där vi snackar strategier, precisionsodling och självklart ärtor.
Tjena Kalle!
Tjena Johan!
Hur är läget?
Jo, det var bra. Själv då?
Jo, alltså, det är ju min toppendag då. Vi ska ägna ett helt poddavsnitt till att prata om precisionsodling och gräva oss lite ner på djupet i det området.
Ja, det är spännande.
Absolut. Men ni har ju följt oss, ni som lyssnar, och jag känner ju det, Kalle, men jag är ändå lite nyfiken på vad tycker du? Vad är precisionsodling egentligen? Vad är det för dig?
Ja, men det är ju ett vitt begrepp, som sagt. Men det handlar ju mycket om att optimera, tycker jag, liksom, insatserna egentligen. Mm. Att man får liksom därigenom kunna öka produktivitet och lönsamhet.
Mm. Precis, så att man liksom säger optimera insatserna. Ja, men det är ju så utifrån liksom kunskapen av dina förutsättningar så vill du få ut max. Ja. Har man inte alltid kunnat det?
Ja, men man kanske, när man går tillbaka och hade sin lilla täppa, så kunde man ju hela sitt fält och visste vad som, när det utvecklade sig bra eller dåligt, eller vad man började göra. Sen har ju allting vuxit och man har svårt att hinna över alla ytor i fälterna. Mm. Och alla fält, och titta på dem hela tiden under året.
Ja, det är svårt att få överblick på flera hundra eller kanske till och med tusentals hektar ur ett, liksom ett mänskligt perspektiv.
Ja, det tar ju lite tid att gå över. Så att,
ja, utan tvekan. Och där är väl då precisionsodling och tekniken den bärande faktorn att faktiskt hjälpa till med dels, jag tänker den kunskapen som du har sedan innan, det är rätt produkt. Du är också ganska duktig på timing, tror jag. Men sen så är det det här med platsen. Att faktiskt göra insatserna på rätt plats vid rätt tidpunkt och med rätt produkt.
Ja.
Det är väl lite sammanfattande.
Ja, men det är ju det man vill ju. Man vill ju liksom då kunna lägga liksom den produkten på den platsen där det gör mest nytta. Så att grödan kan bli så bra som möjligt och du får en så jämn och bra kvalitet som möjligt i slutändan.
Mm. Precis. Och där kommer vi nästan in liksom på nästa del. Ja, men varför? Varför ska man hålla på med det här med precisionsodling? Jag hör ju bland annat att det är komplicerat och det tar tid. Men hur känner du? Varför tycker du det är viktigt att faktiskt använda precisionsodlingstekniken i den stora drift som du ändå representerar?
Ja, men det hjälper ju en liksom att lyckas med att då, både med timing och liksom att verkligen fördela resurserna på bästa sätt. Mm. Man lägger ju ändå in en hel del resurser i en gröda. Då vill man ju också att den ska bli så bra som möjligt i slutändan. Mm. Det är ju det man ska leva av till nästa år, så att säga.
Precis. Och då är du inne, det låter som att du är inne på det här liksom produktivitetsresonemanget. Yeah. Att få ut maximal effekt av sin, ja, men sina insatta liksom produkter eller insatser i grödan.
Ja, yeah, så är det ju.
Kan man stirra sig blind på det här då med bara liksom maximera produktiviteten? Är det?
Ja, det ska ju hänga ihop med lönsamhet naturligtvis. Så att
det var det jag tänkte.
Ja. Yeah. Nej, man kan ju naturligtvis göra hur många insatser som helst, men det ska ju betala sig i slutprodukten sen ju. Mm. Så är det. Mm. Så att,
och det är ju den balansen där, ja, där vi också ser att precisionsodling kan hjälpa till ganska mycket liksom från planeringsstadiet till utförande och uppföljningen. Mm. Att faktiskt få kontroll på de här, ja, men det produktiva och det ekonomiska utfallet då. Och det är lite det fina i den kråksången är ju också, har man en balans mellan lönsamhet och produktivitet så får man ju också en hållbar odling.
Yeah.
Och det är ju inte helt oviktigt.
Inte alls, det är det ju inte. Och inte minst också så är det ju rent praktiskt hållbart om du liksom nyttjar dina resurser på rätt sätt. Och lägger kväve till en gröda som kan ta hand om kväven istället för att lägga samma kväve till alla delar av fältet kanske, där en del inte kan ta hand om det, och då har vi en förlust av kväve och vi har ett problem i naturen istället. Mm. Som man ju också kan undvika via detta. Så det, hållbarheten hänger på alla sätt, både ekonomiskt och miljömässigt ihop.
Mm.
Med produktiviteten och lönsamheten.
Ja, men det blir ju så. De är ju liksom tre drivkrafter som faktiskt verkar för varandra.
Ja. Mm. Men hur ska vi nu göra då för att lyckas med att knyta ihop alla de här tre delarna så vi får precisionsodlingen att fungera?
Mm. Ja, det är ju en stor fråga, och jag tänker vi var inne på det lite i början. Du sa att man hade, när man hade mindre odlad yta så hade man mer kontroll och överblick. Mm. Och för mig så är det väldigt tydligt att precisionsyllning har ju alltid funnits. Sen har vi väl haft ett hack i historien under 1900-talet, den industriella revolutionen. Vi har kunnat skala upp med lantbruket och egentligen få mycket större areal än vad man kunde liksom få överblick på. Och lite mer enligt metoden att skala upp och öka produktiviteten så mycket som möjligt. Men där har man ju tappat den parametern av insikt och kunskap om alla delar av fältet som man har haft i historiskt. Och där är ju tekniken liksom den faktor som gör att vi har möjlighet att faktiskt stänga det gapet igen. Och det är en teknik som har kommit de senaste 15-20 åren starkt i lantbruket, men som har sin grund i rymdteknik från 60-talet. Och det är den här GPS-tekniken.
Ja.
Idag så använder vi oss av flera olika satellitsystem. Det är amerikanska, det är europeiska, till och med kinesiska satellitsystem kan vi få in i traktorer i Sverige.
Ja.
Och det är det som gör att vi då kan få den här platsspecifika odlingen. Så det vi har fått i resultat ifrån en markkartering kan vi följa att vi faktiskt gör insatser på rätt ställe, samtidigt som vi kan följa upp det med skördekarteringen och se hur blev resultatet på precis den här platsen. Så GPS-tekniken är den som är helt avgörande för att vi faktiskt kan lyckas med precisionsodling i den storskaliga driften som vi har idag.
Ja. Ja, men så är det. Det är ju lite skillnad på den GPS-tekniken idag när man gick på universitetet för 20 år sedan och började lära sig om spårhundar och annat som visar riktningen något sånär rakt.
Ja, det precis. Kan du inte berätta när var detta?
Ja, jag läste ju på universitetet i Berlin i början på 2000-talet och då presenterades och pratades mycket om spårhundar och de här små lysdioderna som visade grönt och rött ljus när man höll sig inom något sånär raka delen av riktningen.
Just det.
Det har hänt lite sen dess, kan man väl säga.
Ja. Inga lysdioder idag?
Nej, det är inte så mycket lysdioder idag. Även om en del maskiner fortfarande har lysdioder, men de fyller inte så stor funktion till det längre. Utan att det går ju... Nej, det är ju idag är ju liksom RTK-signaler och det är ju liksom en självklarhet i en traktor idag egentligen. Att man har det i en ny traktor, tycker man.
Precis, och här kommer vi in på någonting då som du nämnde, RTK-signal. Det är ju en korrektionssignal som vi kallar det. Och där finns ju en uppsjö olika, det har tillkommit ganska många fler under de senaste åren. Så utbudet där har ju blivit större.
Ja.
Samtidigt som vi också har sett att priserna har gått ner, vilket är väldigt positivt. Mm. Det betyder att vi kan få ut en högre spårnoggrannhet till en lägre kostnad. Och det är ju aktuellt för alla.
Ja.
Fördelen just med RTK, det är ju den här år till år repeterbarheten. Att vi faktiskt kan korrelera en position över flera år till just den absoluta positionen. Medan några av dem kanske lite billigare, som är det man kallar för spår till spårnoggrannhet, de fungerar väldigt bra i säsong, men inte spårbart över flera säsonger.
Nej. Nej, och just för uppföljning och planering av precisionsodling så är det ju viktigt att du har den här liksom noggrannheten över från år till år. Då gör ju att du kan ta en skördekartering från året innan och jämföra med årets skördekartering eller med en styrfil du gör. Men känns det här rimligt att det ska vara liksom den här fördelningen på fältet utifrån tidigare årsresultat?
Precis. Men du nämnde ju, ni kör ju RTK på Svalövsgården.
Ja, det gör vi.
Har ni gjort det länge?
Vi har ju gjort, ja men det har vi gjort. Vi har gjort det i alla fall sedan början på 2010-talet någon gång. Någonting sånt.
Ja. Och det betyder att du är man ganska nöjd med vad man får för den pengen som signalen kostar.
Ja, det gör du ju. Ja,
ja precis.
Så är det ju. Det börjar som så ofta annat här nere i Skåne med att man ville söta betorna på sockerbetorna på i raka spår. Så att säga. Så att, men sen har ju nyttan ökat utifrån det.
Och den här GPS-korrektionssignalen, den används tänker jag till hela driften. Vad har ni liksom... Ja, men vilken teknik? Vad har ni för grejer på gården?
Ja, vi har ju Fendt och Valtra traktorer då. De har ju naturligtvis alla RTK-signaler. Och sen är det ju sektionskontroll på sprutor, gödningsspridare. Vi kör variabelgiva med såmaskiner. Eller såmaskinen. Och sen är det ju skördekartering på tröskan också.
Just det. Och det är ju i grunden, allt bygger på samma GPS-teknik, samma mottagare, oftast i traktorn. Men man kan ju även ha en separat GPS-mottagare på redskapet om man vill ha absolut linjenoggrannhet. Men autostyrningssystemet är ju grunden till väldigt mycket. Så man sen nyttjar det, precis som du säger, till redskapskopplingen över Isobus, där man använder det för till- och frånslag i sektionsautomatiken.
Ja.
Men även, du sa, ni varierar givan med såmaskinen.
Ja.
Vad innebär det?
Det innebär ju att vi gör en styrfil för utsädet helt enkelt, och beroende på lerhalten i fältet. Och så knappar man in det på kartan och ser hur det ser ut, och sen så då tar den om kartan om för såmaskinen hur den ska så. Hur många kilo den ska lägga på varje specifik plats då i fältet.
Just det, så det betyder egentligen att då sitter du på kontoret och har överblick av alla hektar i digitala kartor.
Ja.
Och sen så kan du ta din kloka lantbrukarkunskap och faktiskt applicera den på alla fält utifrån digitala kartor.
Ja.
Och sen så kommer såmaskinen, och då vet den vad du har bestämt i förväg att den ska etablera i mängd utsäde.
Ja, så är det. På den då givna lerhalten som den då har på den platsen så att säga. Och det gör ju att jag behöver inte vara ute i varje del av fältet, för jag har ju en karta som talar om för mig vilken lerhalt det är på varje del av fältet. Och sen är då utsädet givan korrelerat till den lerhalten, och det vet såmaskinen då om genom den styrfilen jag gör. Så det gör ju att jag slipper ju springa över alla fälterna eller sitta i såmaskinen i hela vägen och trycka plus och minus när jag kommer in i det området där det är mer eller mindre lera.
Just det.
Och det är inte alltid så lätt att se heller i 10-14 km i timmen när du sitter och kör var det är nu inne i vilken del av det.
Nej, precis.
Det gör en karta betydligt bättre.
Ja, ja, och det är ju såmaskinen är ju den ena, men det går ju också att köra på, ja, som gödselspridaren till exempel. Ja. Jag tänker, om man nu, vi brukar ju prata eller jämföra kanske med raka givor eller manuell justering. Hur ofta justerar man ett fält manuellt och hur många gånger gör en styrfil? Har du någon känsla på det?
Nej, det är ju liksom en bråkdel av vad en styrfil gör.
Ja.
Så är det ju. Ja, men en riktigt duktig såmaskinsförare, han kan säkert trycka upp och neråt vid ett antal tillfällen på fältet i rätt läge. Sen kan man glömma bort det som person. Det är något annat man behöver titta på såmaskin. Man kanske börjar fundera på om utsädet ska räcka eller något annat. Och då är det lätt att tappa bort den här. Oj, nu skulle jag trycka plus här när jag var på väg upp för backen eller lerknacken här. Det gör ju inte tekniken, den glömmer ju inte bort det, utan att den gör det ju ändå.
Den ligger liksom kontinuerligt och reglerar givan flera tusen gånger per skifte egentligen.
Yeah.
Och avlastar då föraren som kör under den perioden till att faktiskt man kanske sköta lite logistik, man behöver mer utsäde, mer gödsel.
Yeah.
Eller rent av man funderar mer på att liksom optimera sådjupet.
Alltså, precis, det är ju många andra delar i sådden som man behöver göra. Vi är ju inte helt stenfria heller, så att det är ju också en sak som kan vara bra för föraren att kunna ha lite koll på om det ligger en stor sten kvar på fältet eller någonstans som behöver plockas bort.
Ja, precis, inte helt oviktigt när det kommer inför tröskel.
Precis.
Intressant, men det låter ju som att ni har väldigt, eller förhållandevis mycket teknik som ni faktiskt använder, och jag vill ändå komma tillbaka lite till den här frågan, varför, vad känner du att ni tjänar mest på att faktiskt använda tekniken i den storskaligheten som ni gör i driften idag? Vad är de direkta uppsidorna?
Ja, men det är ju, förutom att man förenklar liksom planeringsarbetet och hela den biten, så ger det ju också tid till en att faktiskt vara ute i fält och göra kontroller på ogräs. Man kan kolla att leran eller att jorden är liksom i rätt. Just för att förbättra tajmingen kanske. Du har liksom, för du kan ju planeringen av de här kartorna med lerat, det kan du göra nu i vintern när det liksom är snö ute. Du kan inte göra så mycket då just nu. Och då är det ju, då har du ju möjlighet att frigöra den tiden i säsongen egentligen då, att kunna gå ut och se att ja, men nu börjar det torka och nu är det. Så att det finns, jag tycker det frigör egentligen tid att hinna ut i fält mera.
Ja, precis. Så om man använder tekniken på liksom, rätt eller på det sättet som du använder det, att vara effektiv i säsong och förbruka kanske mindre tid i fält, så använder du den tiden för att planera, optimera och skapa förutsättningar för ett väldigt rationellt och effektivt fältarbete.
Ja.
Ja, det låter ju som en väldigt klok insikt att arbeta på det sättet, att omfördela tiden. Jag tänker något annat som du också sparar in på då, det kanske är bränsle förutom tiden.
Det är det.
Man brukar ju säga att ett autostyrningssystem minskar bränsleförbrukningen mellan 5-15%. Det är förhållandevis mycket pengar på ett växtodlingsår.
Ja.
Tillsammans med det så har vi också de indirekta effekterna i form av minskat slitage, färre timmar på traktorn. De summerar ju också upp till betydande summor, eller värden, så att säga, utifrån den tekniken som man då använder.
Ja, det gör det ju. Och sen ska det ju dessutom underlätta för liksom medarbetarna som kör maskiner också. Jag har få en lite lättare och angenämare arbetsdag kanske också då, i och med att jag har den här tekniska hjälpen. I slutändan så sparar man tid på den biten, så blir det ju mindre arbetstid som man lägger kanske just då också. Det är mycket övertid ändå om man nu ser inom lantbruket. Så att det är ju, kan man kapa några timmar där, är det inte heller helt fel.
Nej, precis. Och lite arbetsmiljö.
Ja, precis.
Det är inte helt skönt att sitta riden bakåt och titta på maskinen eller harven.
Nej.
Långa perioder för att se att man precis ligger drag i drag.
Precis.
Nej. Spännande, men ni har ju förhållandevis, det är ju en stor gård som du representerar i det här sammanhanget, men det vi också ser, det är ju det här med tillgängligheten, alltså teknik, att den blir mer tillgänglig, både i lantbruket men såklart också i många andra branscher. Och det drivs ju av att priserna på liksom, teknik, hårdvara, det här, det går ner ganska mycket. Det blir mer och mer integrerat i maskinerna, i själva traktorn eller tröskans terminal. Vad betyder det? Blir det svårare eller enklare när den utvecklingen kommer?
Nej, men det har ju blivit lättare. Det har det. Sen är det ju inte alltid det är enkelt, men det har helt klart blivit betydligt enklare. Ja. Det har det under åren.
Så du menar att man kan, även om det är integrerat, så kan man fortfarande köra fast?
Det händer, ja. Mm.
Vad gör man då? Öppnar man instruktionsboken eller?
Oftast så är ju, ändå ligger ju den digitalt i väg någonstans i något moln. Så att oftast så ringer man ju någon som kan det helt enkelt. Och
man tar en livlina.
Man tar en livlina, ja.
Till sin affärspart, tänker jag. Mm. Ja, och det är ju bra. Och det vill ju till att man kommer få svar ganska snabbt. Lantbruk är ju en timingsport utan dess like.
Så är det.
Mm. Det kanske inte är läge att stå stilla till imorgon.
Det är ju oftast inte det. Man har ju det här berömda vädret som ju man inte påverkar så mycket.
Nej, precis. Det skulle man ju kunna vilja arbeta ytterligare med. Så här, förbereda sin personal, jobba mycket, kanske mer med utbildningar. Ser du något? Hur ser behovet ut på den frågan? Behövs det mer utbildning inom ett sånt här område?
Ja, men det gör det definitivt. För även om man får det har fått det någon gång liksom, så när man inte använder det hela tiden heller liksom fullt ut, så glömmer man bort vissa delar av det. Och just kanske just det här när det, så länge allting fungerar, så är man ju liksom, då går det bra ju. Mm. Men sen då när det blir någonting, så är det ju det, jaha, hur var det man gjorde det nu igen? Mm. Och så att nej, det finns definitivt ett utbildningsbehov.
Mm. Ja, men det är bra. Det tänker jag vi ska ha med oss för framtiden, att ta till oss den här tekniken i större utsträckning och även omsätta den tiden man kanske sparar, eller som man sparar i fält, till att faktiskt både hålla sig uppdaterad men också planera för framtida insatser som kommer bli bättre ur ett produktivitets- och lönsamhetsperspektiv. Yeah. Ja, jättespännande, Kalle. Jag känner att jag har lärt mig mycket från det här samtalet med dig. Jag hoppas att ni som har lyssnat också får med en hel del på detta. Så med det så tackar vi härifrån denna podden.
Tack så mycket.
Så hörs vi framöver. Hej då!
Hej då, hej då!
Du har lyssnat på Kalle och Johan diskutera precisionsodling. I nästa avsnitt kommer vi avhandla ärtrotröta. Lyssna på oss då!